att se er allesammans. Det är en hel del ansikten här som jag kanske är helt obekant för. Patrik Hellström i alla fall heter jag. Jag hör till den här församlingen ännu. Jag har varit pastor här i många år men arbetar just nu i Jakobstad. Och det är också väldigt spännande. Det vet ni att vi lever i oerhört intressanta tider. Det ska ni veta. Jag hoppas att ni alla på något sätt har, som Bibeln säger, öron så ni hör vad anden säger till församlingen. För att det är mycket intressanta saker på gång tycker jag över hela vårt land, i Österbotten. Och det finns förväntan i luften. Är det inte så? Att Gud ska sätta ner sina fötter och göra någonting extraordinärt. För det är så, det handlar inte om vad jag kan och vad du kan. Det handlar om vad Gud vill. Och det är väldigt viktigt att bekänna att Gud är stor. Han är mäktig. Han kan göra mycket mer än vad vi kan hoppas eller tänka. Jag ska gå direkt in i texten. Jag kommer kanske att beröra en del också intressanta saker som jag tycker jag får vara med om i Jakobstad. Jag känner av era böner och jag är väldigt tacksam för det bönestöd och den kärlek som jag om och om igen får bara lyssna till. Och ni säger att vi ber för dig och vi ber för familjen. Och det är ovärderligt, det kan jag säga. Man känner sig ganska ensam ibland. Det gör man i ett sånt här initialskede i en församling när det ska på något sätt, när ett skeende ska skapas och vi ska flytta fram positionerna. Det är alltid strid, det är alltid kamp, det är alltid vånda. Man kan uppleva ibland, varför har jag gett mig in i det här? Kunna sitta här på Sions bänk och bara njuta av allt det här underbara. Men min väg var annorlunda nu och jag upplever på något sätt att jag får vara utsänd av Gud med mål och mening till en annan del av Österbotten. Och jag tänker hela tiden norra Österbotten. Det här är mellersta Österbotten. Och jag hoppas att du kanske finns här som ska flytta till södra Österbotten. Så vi skulle behöva mycket resurser i det här avlånga landskapet. Det är behov av det. Och vi ska börja idag och gå in i en text. Jag kommer att tala till dig utifrån Gamla testamentet idag ganska mycket. Jag kommer att tala mycket i metaforer. Vet, nu är det så att Gamla testamentet, där står det ingenting om iPhones och kretskort och antenner och sånt. Utan där står det om kameler och åsnor och får och jätter och bräkande och tält och öken och sand. Och vi ska se här nu om vi får igång. Här har vi en text. Ska vi läsa här ett lite längre sammanhang. Hoppas ni kan följa med. David lyfte blicken och fick se Herrens ängel stå mellan jorden och himlen med draget svärd i sin hand. Utsträckt över Jerusalem. Då föll han och de äldste klädda i säcktyg ner på sina ansikten. Och David sa det till Gud. Var det inte jag som befallde att folket skulle räknas? Det är jag som har syndat och gjort det som är orent. Men dessa min jord, vad har det gjort? Herre, min Gud, låt din hand vända sig mot mig och min fars hus, men inte mot ditt folk, så att det blir plågat. Herrens ängel befallde Gad att säga till David att han skulle gå och resa ett altare åt Herren på Jebusiten Ornans tröstplats. Och David gick på grund av det ord som Gad hade talat i Herrens namn. När Ornan vände sig om såg han ängeln. Hans fyra söner som var med honom gömde sig. Ornan höll på att tröska vete när David kom till honom. Han såg upp och fick då se David och gick ut från tröskplatsen och föll ner på marken på sitt ansikte för David. David sa till Ornan, ge mig den plats där du tröskar din sed så att jag kan bygga ett altare åt Herren där. Ge mig den mot full betalning så att plågan upphör bland folket. Då sa Ornan till David, ta den och må min herre konungen göra vad han finner för gott. Se, jag ger dig boskapen till brännoffer och tröskvagnarna till ved. och vetet till matoffer. Allt sammans ger jag dig. Men kung David svarade ordnan: nej, jag vill köpa det mot full betalning. Jag vill inte åt Herren bära fram det som är ditt och offra brännoffer som jag har fått för intet. David gav ordnan 600 siklar guld i full vikt för platsen. Där byggde David ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Han ropade till Herren och han svarade honom med eld från himlen på brännoffers altaret. På Herrens befallning stack ängeln tillbaka sitt svärd i skidan. När David i den stunden såg att Herren hade bönhört honom på Jebusiten Ornans tröskplats, frambar han där sitt offer. Nu vet jag inte om du är bekant med den här texten. Och det är ju ingen riktigt enkel text att angripa så här i en predikan. Men bakgrunden är följande. Att det kom en ängel. En profet via en ängel till David. Och det var en befallning att resa upp ett bönealtare. Och David var i mycket stor vånda den här tiden. Han hade själv ställt till det som orsakade Guds vrede. Och det var så att 70 000 människor hade fallit offer för pesten som härjade. Och ängeln stod med draget svärd och skulle utföra Guds dom. Då samlade David de äldste till bön. Då började han samla folket för att mitt i den här märkliga situationen i Israels historia så kommer det här tilltalet. Res upp ett bönealtare. Och du kanske finns med här idag. Du kan också vara i en väldigt besvärlig situation. Ditt liv blev inte som du trodde. Du upplever att det är kört. Men då ska ta dig med genom olika skeden i den här texten för att se att det som är besvärligt, det som kan vara snålblåst, det som kan vara tufft i ditt liv kan vändas till någonting fantastiskt. Och det var en nationell kristid. Och det intressanta är att den här platsen är väldigt betydelsefull för Israel. För det här, när David kommer till tröskplatsen så tar han inte emot den gratis utan han vill betala för den. Och den här tröskplatsen som David köpte vid det här tillfället hade inverkan på hela nationen Israel, i hela huvudstaden. Utifrån den här specifika punkten så hände någonting stort i hela nationens historia. Och vi ska se lite grann på det här med tröskplatsen. Och det är det här som är den här metaforen. För det här är inte en bekant bild för oss som lever i Vasa, i Österbotten 2012. Men en tröskplats, det var där man tröskade vete. Där gick oxarna och trampade ner vetet. Och man hade en kastskovel i handen. Så man kastade upp de här fröskidorna i luften. Och det här var platsen där agnarna skildes från vetet. Det uttrycket känner vi till. Att agnarna ska skiljas från vetet. Och vad handlar det egentligen om? Jo, agnar, det är vetekärnornas fröskal. Och inne i själva agnen så finns själva vetet. Och när man kastar upp det här i luften så tog vinden tag i agnarna. Och då for iväg medan vetet ramlade ner på den här platsen, på den här hårda marken. Och oxarna gick där och trampade ner det. Och när de hade tröskat på den här platsen så framställde man mat. Pirka på den tiden. Och det här är också en bild. Jag hoppas du hänger med i mitt bildspråk idag. För att en tröskplats i ditt liv kan vara den plats där det är väldigt tufft. Där det är snålblåst, motvind, uppförsbacke. Där du upplever att mycket vänds emot dig. Det kan vara en plats där du riktigt känner att du går igenom en kvarn. Mycket av ditt eget bara mals ner. Och på något sätt, det sker en förädlingsprocess i ditt liv. Vet, de tuffa tiderna är ofta de tider när vetet tas fram. När guldet ska vaskas fram. När det äkta, det rena, det heliga ska på något sätt formas. Det är en tröskplats i mitt liv. Och vet ni, jag har upplevt många sådana. Jag går ofta igenom dem. För jag vet att ju mera av Hellström som får agera, desto mindre av Gud. Men ju mera Gud får tränga igenom din person och ditt liv, desto mindre blir det av dig. Och det här är en livslång process. Ibland ställer vi till det själv. Ibland ställer Gud till det för dig. För att hans goda vilja ska ske. Och nu är vi i den här berättelsen. David har fått ett tilltal. Nationen Israel var i kristillstånd. Tröstplatsen, han hade fått betalning för den. Nästa steg är det att David började etablera ett altare. Och det var det som var själva tilltalet. Och altaret är egentligen en bild på din Guds relation, där du offrar av ditt liv åt Gud. Det är liksom bildspråket i Gamla testamentet för altaret. Det är inte möjligt att möta Gud ansikte mot ansikte utan att passera altaret. Det är där du lägger ved på för att elden ska falla. Och ingen eld om inte finns något altare. Det är Gamla testamentets bildspråk. Och det är precis det som behöver ske i våra liv. Ska vi bära Guds eld i våra liv så behöver vi också gå igenom ibland tröskplatsen och altaret. Och en del har inte ens byggt sitt altare. Platsen där man offrar och lägger av bördorna. Jag skulle vilja säga så här. Att tröskplatsen, det är platsen där agnarna skiljs från vete. Där det bästa sorteras bort från det näst bästa i ditt liv. Där du går igenom den här daningen. Där elden får forma dig. Där Guds helige ande får verkligen slipa dig och bränna bort det som inte ska vara där. Så att det är bara du kvar. Så att alla masker får brinna upp. Så att alla försök att göra leva som kristen själv faller bort. För det går inte att leva som kristen i sin egen kraft. Det är Gud som ska bära oss. Det är Gud som ska forma oss. Det är han som ska få gripa oss. Tröstplatsen var den plats där man senare kom att bygga Salomos tempel. Det är det heligaste av Israel idag som man strider om, där alla religioner gör anspråk på tröstplatsen. Men vi bär alla kvittansen med oss. Platsen är betald, den tillhör Israels folk. Intressant historia, men det är en annan predikan. Och det var om den här platsen som profeterna profeterar så här. Det är främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn. Jag som vill vara hans tjänare. Alla som tar vara på sabbaten så att den inte är ohelgad än. Och som håller fast vid mitt förbund. Dem ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Och så kommer det här kända bibelsammanhanget. Till mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det var om den här platsen som profeterna profeterade. Att det här ska vara ett bönens hus. Här ska stiga upp tillbedjan lovsång. Här ska fokus vara på Gud. Här ska det offras. Här ska Gud bli förhärligad. Det är tröstplatsen. Davids tre steg till ett andligt genombrott. Och det kan vara också ditt steg, dina steg. Bygg ett altare åt Gud. Vi ska komma till det, hur du kan göra det. Sen offra David till Gud. Och så ropa David till Gud som svarar med eld. Jag upplever på ett sätt att vi är i en sån här tröstplats i våra församlingar. Jag går igenom det här ganska mycket nu i den situation där jag lever och verkar som mest, i Jakobstad. Där jag upplever att Gud, han ställer jobbiga frågor. Där det mänskliga skiljs ut mot det gudomliga. Mänskliga sätt och metoder skiljs ut mot Guds verkliga principer och tankar. Där mina motiv hela tiden möts mot Guds stora tanke. Det är på något sätt tröskplatsen där vi ibland kan man uppe man bara traska på som en oxe runt och går i samma hjulspår. Men det är inte så farligt om du går i samma hjulspår om du är på tröskplatsen. För det händer någonting varenda varv. Någonting sker i ditt liv. Du upplever på något sätt att i det här knägandet så arbetar Gud i dig. Och omständigheter du går igenom så använder Gud för att han ska bli större. Salomo, egentligen var det så att David, han fick inte vara med och bygga själva templet. Utan det var hans son som byggde templet. För att David var en krigare. Han hade så mycket blod på sina händer på grund av kriget. Så att Gud sa att det är Salomo som ska bygga templet. Men David samlade in guld och byggnadsverk till det här stora tempelbygget. Och vi kan läsa här i andra krönikeboken. När templet var byggt så står det så här. När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himmelen och förtärde brännoffret och slaktoffret. Herrens härlighet uppfyllde templet. Prästerna kunde inte gå in där eftersom Herrens härlighet uppfyllde templet. Jag vet inte om du kan se det här framför dig. Templet var inte så jättestort. Det var en rektangulär byggnad. Förgården utanför det heliga och det allra heligaste. Det var där man offrade. Men du vet när templet var byggt på tröskplatsen. Om man börjar offra till Gud så föll Guds eld. Guds härlighet kom så starkt in i det här templet så att folk bara föll ner på sina ansikten. Det var Gud tog över helt och hållet. Och det måste ju vara ett ideal för oss, eller hur? Att vi upplever Gud i en sån underbar härlighet. Så att man bara upplever att jag är inte värdig. När israeliterna såg hur elden och Herrens härlighet kom ner över templet knäböjde de på stengolvet med ansikte mot marken och tillbad och tackade Herren. Ty han är god, evigt varar hans nåd. Nu frambar kungen och hela folket offer inför Herren. Några verser senare så står det så här, och Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sa till honom: jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig som offerplats. Gud bekräftar ytterligare: om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, om de ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats. Jag har nu utvalt och helgat detta hus för mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Nu har vi verkligen dykt in i de här gammaltestamentliga texterna. Men allt det här på något sätt har en funktion eller en uppgift i vår tid. Och det säger någonting om våra liv, om hur vi kan leva våra liv. Vi ska landa ner i det lite mer här nu. Det här templet, den här platsen, så kom att bli en plats där lag och rätt utgick över hela landet. Och det var ett bönens hus. Ibland är det så att en församling eller ett andligt arbete kan också bli en rövarkula eller ett bönehus. Det var det Jesus sa. På Jesu tid hade församlingen blivit en riktig rövarkula. Och Jesus kom in och bara ställde om och drev ut månglarna som höll på i templet. Och han sa att mitt hus ska kallas ett bönens hus. Här ska det offras heloffer till Gud. Här ska inte finnas utrymme för en massa mänskliga agendor och köpande och säljande. Utan Gud ska bli allt i alla i sitt eget församling. Wow, tänker jag. Och vet ni att det kommer aldrig att falla någon eld om inte finns något offer. Och den här bilden nu med offret så talar också om Kristus, om Jesus. För att om inte Jesus skulle ha framburit sig själv som ett heloffer skulle vi aldrig ha fått uppleva elden på pingstdagen. För det var elden på pingstdagen som efterföljde Jesu fullständiga offer på Golgata kors. Det är helt underbart med det. Och vi ska se här, när Bibeln talar om att bygga ett altare så står det så här. Om du däremot bär fram din gåva till altaret, och nu är vi i Nya Testamentet, och där kommer du ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen. Så att innan vi ens kan närma oss Gud så ska vi försonas med vår broder och vän. Hur viktigt är det inte att vi kommer via altaret varje gång? När vi närmar oss Gud så är det ingen plats där vi bara stiger fram. Tjo hejsan herre. Utan vi går via offeraltare. Där vi sonas med varandra. Där vi gör upp med oförrätter vi upplever. Har vi talat illa om någon annan så gör vi upp det. Vi talar inte ens illa om andra. Det är kolossalt viktigt att vi alltid har en gudsfruktan och en respekt för Gud i våra liv. För Gud är helig. Hans eld faller alltid när det finns en öppet hjärta som längtar efter honom. Så här säger skriften när vi ska bygga vårt altare. Nej, när du ber, går du in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Det är så här du bygger ditt personliga offeraltare. Det är inte när du är tillsammans med folk. Det är inte när du rör dig i team och i grupp. Utan ditt altaret byggs när du stänger din dörr och vänder ditt hjärta till Gud. Det är där du etablerar altaret i ditt eget liv. Det är där du offrar. Det är det som avgör hur ditt liv ser ut. Det är det som gör sen om det finns lite tyngd i botten när du är på tröstplatsen. Det här är det som Gud vill med dig. Att du ska stänga din dörr. Gå in och så står det så här underbart. Då ska din fader, din himmelske far, som ser i det fördolda, belöna dig. Det är just de här mera fördolda gåvorna, offrena, som ändå Gud har behag till. När du väljer istället att gå ner på dina knän och be till Gud än att knyta näven i fickan och bli bitter. Att välja att förlåta när du har blivit verkligen sårad istället för att tala om hämnd. Det finns ingenting, inget fäste i ditt liv som kan få. Det finns ingenting som kan fästa sig i dig när du lever i försoning. Djävulen kommer inte åt dig fiendens lömska pilar och angrepp och fördömande ord når inte dig när du lever i försoning och ständigt frambär offer. Nu i det här nya testamentet i vår tid så offrar vi ju inte katter och hundar och duvor och kaniner som på Bibelns tid. Där gick ju prästen in en gång om året och offrade för alla folkets synder. Frambar felfria offerdjur. För Bibeln säger att Jesus har en gång för alla framburit sig själv som ett heligt och fläckfritt offer. Han har burit fram sitt eget blod uppe i himmelen, i det allra heligaste i himlen. Du behöver inte frambära något djuroffer. Utan Romarbrevet säger att den andliga tempeltjänst vi har är att vi frambär våra kroppar till honom. Hela vårt liv lägger vi där på hans altare. Vi bara kastar oss pladask ner på Guds stora altare. Och vi låter Gud få bränna bort allt. Så det är inte så mycket kvar. Ingenting av dig. Utan bara Kristus får ta gestalt i dig. Kristus får formas i dig när du ligger på altaret. Och köttet brinner. Vilket härligt liv. Du vet att uppnå Guds härlighet och Guds liv. Det är alltid en död. Det är alltid en försakelse. Inget liv utan död. Ingen uppståndelse utan kors. Bönealtaret kan också vara en specifik plats. Jesus gick vid en viss tid uppe på berget för att be. Och han bad hela natten till Gud. Jag har ingen speciell tolkning kring det. Jag tror man kan be på dagen också. Vissa har ju anser att de här morgonbönerna är extra heliga. Jag har provat. Det funkar relativt dåligt för mig. Men ibland i Jakobstad när jag sover på kyrkan där och det är tomt i hela huset så känner jag hur bönens ande kommer över mig. Och jag har gått och ropat och bett. Och jag har ropat och bett och jag har bett i den heliga ande. Jag har bett på svenska, jag har bett i desperation och jag har ropat ut böner från mitt hjärta om förändring och förvandling. Gud, rör vi vårt folk. Rör vi Jakobstad. Rör vi hela norra Österbotten. Rör vi Finland. Rör ditt folk. Berör mig. Och vet ni, man upplever till och med där när det ekar i valven. Inga grannar. Det är liksom fantastiskt. Stiger man upp och predikar nästa söndag så känner man att atmosfären har förändrats. Guds ande stiger ner. Guds härlighet är där ibland så jag har haft svårt att tala. Man stiger upp efter lovsången så är det en sån helighet och vördnad. Så jag tänker, vad ska jag säga? Gud är här. Daniel var en bedjare. Han hade byggt ett altare. Det står om honom att han föll ner på sina knän 3 gånger om dagen. Bad och tackade sin Gud som han hade gjort tidigare. Det är väldigt bra med traditioner som talar kontinuerliga andliga övningar. Mycket viktigt. Det är inte bara känslomässiga saker som bygger din karaktär och ditt andliga liv. Det är också vanor och rutiner. Det är det som etablerar det här altaret. Gemensamma böneinitiativ är också väldigt viktigt. Det står så här, Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden då man bad, vid 9:e timmen. Judarna hade också bön i synagogan kontinuerligt. Jag ska avsluta med några bilder. Det här kan ju se ut som Kalle Anka för någon. Men det här är tabernaklet i öknen. Och så här byggde man platsen. Ett stort tält mitt i öknen. Och så hade man ett innertält. Det är en sån här tältkyrka. Man hade tältmöten i 40 år. Och längst inne så hade man arken och där bodde Gud. Och man gick och bar omkring Gud i den här trälådan. Och ack och ve, om du betedde dig på ett visst sätt framför arken så dog du. Obededom, en av mina favoritherrar, han gick och han var bärare. Flera av hans vänner dog för att de inte riktigt kunde uppföra sig bredvid arken. Men Obededom hade arken hemma hos sig en viss tid och han blev så välsignad. Nej, det är klart, när du har Gud hemma boende hos dig så måste du bli välsignad. Men så här såg det ut. Och här på den här tältplatsen, här hade man ett stort offeraltare. Där offrar man en massa djur. Men sen då man kom in i den här, i själva kyrkan, så såg det ut så här. Och det här var det heliga. Och så fanns det allra heligaste här inne. Och inne i det allra heligaste, där bodde Gud. Där fanns keruberna, där fanns Arons grönskande stav. Där fanns, jag vet inte vad det var, änglar av guld och i alla fall. Dit fick bara överste prästen gå in en gång i året och sona alla folkets synder. Och då hade han en sån här speciell dräkt på sig. Ljusblå, fin dräkt med alla Israels 12 ädelstenar som representerar alla stammar på sin bröstsköldens ädelstenar. Så hade han bjällror och granatäpplen i follen i manteln. Så hade han ett rep kring foten. Så att om överste prästen, då han gick in i det allra heligaste och mötte Gud, om han där hade synd i sitt liv, så föll han död ner. Och då kunde man dra ut honom med bandet. Och så länge de här bjällrorna skallrade, och då han gick där av och an och sprätte blod på de här föremålen och offrade för folkets synder, då var det okej. Men när bjällrorna tystnade, så var det fara och färde. Men det som är poängen här, vet, vill du möta Gud i ditt liv och vill du uppleva verklig Guds närvaro i ditt liv, verklig förändring, så gäller det att passera. Här finns rökelse eller offeraltare. Det är mitt i dörren på väg in till det allra heligaste. Den här sjuarmade ljusstaken, menoran, den representerar församlingen. Och vi är ju sådana församlingsmänniskor, så vi ska ju ställa den vid dörren. Att bara du liksom lever i församlingen så upplever du Guds gemenskap. Så vi skulle gärna ställa den här mitt i. Men nu var det så att menoran stod lite på sidan. Här tvättar man sig. Men offeraltare stod mitt i vägen där du ska in i det allra heligaste. Och det betyder att där ska du möta Gud, så behöver det läggas ner lite offer. Och det intressanta är det att Gud, han är intresserad av allt. Det är inte frågan om 25% av ditt hjärta. Det är inte bara 40%. Gud vill ha hela dig. Och vill du ge allt åt honom, så kommer du att få gå in i det allra heligaste, möta honom ansikte mot ansikte och förvandlas till hans avbild. Det här är ju en sak som du bestämmer. Gud vill ha hela dig. Han vill ha dina pengar. Han vill ha ditt liv. Han vill ha dina gåvor. Han vill bruka dig. Han vill låta dig, att du verkligen ska få bli ett redskap i hans hand. Han vill använda allt. Han gör anspråk på allt i vårt liv. Och vågar vi ge oss själva till honom, så kommer vi att få uppleva ett verkligt äventyr. Det här är, för mig talar de här bilderna väldigt mycket. När man går igenom ganska tuffa tider. Ibland upplever jag att jag kommer inte vidare i mitt liv med Gud om inte jag lägger lite mer ved på brasan. Om inte jag går via offeraltaret. Det står alltid mitt i vägen, på väg in i Guds gemenskap. Nu är ju dörren öppen på grund av Jesu blod. Men principen är densamma. Frambär oss själva som ett heligt offer till Gud. Vi ska läsa här om en annan rökelse i Uppenbarelseboken. Det här är de sista verserna nu. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Och nu är det här det himmelska altaret som beskrivs. Åt honom gavs mycket rökelse som man skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Det finns tydligen en massa grejer där i himlen. Kar och altare och rökelsefat av guld. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden. Och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde. Så står det så här, och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det, lammet, tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fyllda med rökelse som är de heligas böner. Vet, det är så här du fyller skålarna genom dina böner. Vet, allt det du ber, allt det du offrar, allt det du frambär här på jorden av böner till Gud så registreras i himlen. I guldskålar där du fyller på med rökelse. Vi brukar tala ibland om att fylla böneskålarna. Vet ni att det är större verkligheten vi tror. När du ber så händer det någonting. När du bygger ditt altare och frambär dina böner inför Gud. Både i desperation, i disciplin, i nöd, i medgång, i motgång. Allt registreras. Och det ska du veta, det fylls på där uppe. Och en vacker dag så hälls de här skålarna ner. Och så kommer Gud att ge svar på dina böner. Det är aldrig förgäves att be. Det är aldrig förgäves att hoppas på Gud. De här löfterna om de här rökelseskålarna ger oss, ska ge oss motivation att be. Och inte bara be för oss själva. Ibland behöver ett rökelsekar hällas över någon annan också i ditt liv. Än dig. Kanske över din väns liv. Det här är de heligas böner. Och det är det här som är ditt val. Och det är mitt val. Jag ber Marie-Louise att du sätter dig här. Tröskplatsen. Altaret. Och sen elden. Det har alltid varit samma princip. När vi ger av oss själva, faller ner och när vi bygger ett altare där det är som mest tufft. Det är där Gud vill stiga ner. Vid tröskplatsen är också en bild på det område där du kämpar som mest. Där du upplever att det sliter som mest i dig. Det är där du ska bygga altaret. Där snålblåsten piskar på. Där det är lite uppförsbacke. Där ska du bygga ditt altare. För där vill Gud stiga ner. Det är där han vill ta kontrollen i ditt och mitt liv. Där vi har det som tuffast. Där vi absolut inte klarar kampen. David skulle kunna göra helt annorlunda. Han skulle ha kunnat strunta i Guds befallning och låta ängeln bara verkställa domen. Men han valde att etablera ett altare, just på den här tröskplatsen. Och det var där templet byggdes. Det var där lag utgick. Det var där härligheten uppenbarades. Och det är precis det som kan ske. Du vet aldrig vad som händer i ditt liv när du lägger ditt liv i Guds hand. Du kan bli en oerhörd välsignelse för en hel nation. Gud behöver inte många, men han behöver hel offer. Gud behöver helhjärtade insatser. Människor som ger allt i honom, som korsfäster sitt liv med Kristus. Som inte haltar på båda sidorna och kompromissar med världen. Jag har läst om Simson de här sista dagarna. Han var en Guds nazir. Och så länge han var överlåten till Gud så gjorde han underverk i den andliga kampen. Men när han började kompromissa och flörta med Delilah och avslöja hemligheterna, när han låg mera i Delilahs famn än när han var inne i sin kammare, det ledde honom till fall. Det gjorde att hans moral sjönk sakta. Och han tappade kraften och styrkan. Och det tog honom en lång tid innan håret växte ut igen. För man klippte av honom håret. Han var helgad åt Gud från sin födsel. Men gav efter för det ena och det andra. Men när han sen... Filisterna hade pickat ut ögonen på honom. Det är ju groteska bilder, men livet är groteskt. Synden är hemsk. När han var i fängelse och stod med som en blind man fastkättrad, så hade håret vuxit ut igen. Och han sa: Gud, ge mig ännu en chans. Ännu en chans. Och den sista striden blev större och mer segerfylld än alla andra strider under hans liv. Men han led ett kolossalt nederlag. För han slutade bygga på det altare som var hans. Han offrade främmande rökelser. Och jag vet inte hur det är med ditt liv, men det vet jag. Att det finns ett altare här. Och du kan lägga dig ner på hans altare. Du kan frambära lägga hela dig själv, hela din framtid på Guds altare. Och du ska få se att Guds eld faller i dig, över dig, genom dig. Tack, Jesus.